The broadcast is alive.
Ja, nu.
Ja.
Hej Lars. Ja.
Hej Soja, heter du det eller hur uttalar du det?
Soja. Soja.
Soja. Ja.
Ja, i Sverige blir det så. Ja, nej men det är fantastiskt att äntligen ha liksom fått till det här mötet med dig. Vi har ju suttit och förpratat lite så att jag vet ju ungefär vad vi ska... Men jag tänker ändå att vi börjar med vad som faktiskt händer just nu, liksom i dagsläget. Det mest aktuella, jag var ju på en tusenmannamarschen i lördags. Där folk faktiskt reser sig upp och börjar protestera mot det som händer i världen. Och jag tänker, vad har du att säga om det
ja,
som
händer? Ja, alltså vi har ju sett rader av sådana här marscher ner i Europa.
Mm.
Det är de flesta svenskar omedvetna om därför att våra agendasättande public service-medier, de rapporterar inte om de här demonstrationerna. Utan de har ju ett väldigt snävt urval av vilka demonstrationer ut i världen som blir rapporterade om. Men vi har haft jättedemonstrationer i en rad europeiska länder i protest mot bland annat de här nedstängningarna och den här coronapolitiken som är motiverad då utav en influensaepidemi som orsakas av ett nytt virus. Och det man ska komma ihåg va, det är ju att den här epidemin är inte värre än tidigare svåra influensaepidemier. Och olyckligtvis är det alltid så när det kommer en sån här epidemi att en massa sköra människor dör. Och sen hittar man ett och annat fall med unga människor som stryker med också. Men det är ganska ovanligt, det är undantag. Och utan här rör det sig om uppåt 90% människor i min ålder och däröver som därtill också har dödliga sjukdomar som de ändå skulle dö av inom loppet av något år. Och får de en lunginflammation så dör de. Och vi ska veta det att under normala omständigheter när människor dör i cancer, hjärt, kärlsjukdomar och diabetes och vad det är för någonting så är ofta det som utlöser själva insomnandet en lunginflammation.
Mm.
Så att det här är inget konstigt va. Men det faktum att man nu har fått en ny influensaepidemi, det har då utlöst en fullständig panikreaktion från världens politiker och framförallt politiker i västvärlden skulle jag vilja säga. Det är väldigt koncentrerat i oss. Och det utnyttjas då för att stänga ner samhället och strypa yttrandefrihet, strypa människors rörelsefrihet, strypa möjligheten för människor att samlas och skapa opinion och så vidare.
Mm.
Så att det här är ju, det är ju ett perfekt sätt om politikerna vill lägga locket på för opinionsyttringar som man inte gillar. Det är att skylla på vad man säger är en dödlig smitta. Men det är ju inget unikt med den här smittan. Vi har haft, som jag sa, en rad under efterkrisen, en rad perioder när vi har haft svåra influensaepidemier. Då vi har haft precis lika mycket dödsfall per miljon som vi har nu. Och till och med vissa epidemier har varit mycket värre. Jag kommer ihåg 1957 så gick det en epidemi som hette Asiaten. Jag kommer ihåg många i min närhet som blev oerhört sjuka och hela klassen eller halva klasser var hemma och var sjuka, men man stängde inte ner samhället då. Sen kom Hongkong-influensa och sen hade vi svåra influensaepidemier från 93, 96, 2000 då det dog precis lika mycket människor om man ser till död av alla orsaker. Så att det här är inget unikt utan det som är unikt det är att politikerna har reagerat som de har gjort framförallt västvärlden men även i vissa andra länder och man har stängt ner samhället och man kan ju diskutera vilken betydelse det har det i vissa, under vissa korta perioder har det säkert varit befogat men man har gått långt över vad som är motiverat tycker jag.
Mm.
Och sen ska vi ju då veta att bakom det här så ligger ju enorma ekonomiska intressen.
Mm.
alltså planen som man försöker genomföra, det är ju att vaccinera hela världens befolkning. Och då ska vi komma ihåg att skulle man lyckas med det, vilket jag inte tror man kommer att göra, va? Men skulle man lyckas med det, så rör det sig om tusentals miljarder inkomster för läkemedelsindustrin. Samtidigt har politikerna friskrivit den här industrin från allt ansvar för de konsekvenser en sån här massvaccination får. Och det är de här ekonomiska intressena som ligger bakom. Och vi ser ju hur mycket förmögna personer med stora intressen i den här industrin åker världen runt och bedriver propaganda och medverkar i att påverka politiken i allra högsta grad. Den ledande där är ju Bill Gates som har ägnat sig åt vaccinindustrin senaste decenniet i alla fall, men inte längre. Och tjänar enorma pengar på det här. Hans förmögenhet steg 20 miljarder dollar förra året.
Ja, men det är så gräsligt. Så att det,
men det drivs alltså av ekonomiska intressen. Det är, ja.
Ja, det är det jag och många med oss börjar liksom förstå ju det här. Men jag skulle ändå vilja fråga, det här vaccinet som jag har hört en del läkare också uttala sig om, som är ett högst tvivelaktigt vaccin. Ja. Vad säger du om det?
Ja, nu är det två olika typer av vacciner som figurerar. Va? Till att börja med, det mest anmärkningsvärda är att man släpper ut ett vaccin efter mindre än ett år. Normalt brukar man hålla på i 10 år för att utveckla ett nytt vaccin. För att vara något sånär på den säkra sidan. Här har man då hetsat fram ett vaccin på mindre än ett år. Och därför så vet vi väldigt lite om vilka bieffekter de här vaccinerna har. Sen är det så att det är två olika typer av vaccin. Dels är det sådana här messenger RNA-vacciner, alltså som skickar in en gen i våra celler som programmerar cellerna att börja producera spikproteinerna. Det är alltså de här små spikarna på coronaviruspartiklarna. För att sen släppa ut dem i kroppen och få vårt immunförsvar att reagera på de här spikarna. Och därmed skapa någon sorts antikroppsimmunitet. Det var det syftet till. Det andra vaccinet är mer traditionellt vaccin, det är så kallat vektorvaccin. Där man lägger in en DNA-sekvens också från det här spikproteinet i ett annat avdödat virus, ett adenavirus är väl det man använt. Och det är mer traditionellt där viruset tar sig in i våra celler och sen tar sig in i cellkärnan och sen sätter den igång även det att programmera cellen att producera sådana här spikproteiner som kroppen sedan reagerar på. Och det som man är rädd för, det är ju just det här mRNA-vaccinet som är, det är ju så att de här proteinsekvenserna, de här spikproteinerna, de finns på andra ställen i vår kropp. Alltså den risk som man har pekat på med det här, det är ju att det också kommer att angripa andra delar av vårt DNA där de här sekvenserna finns. Det vet man ännu inte hur det kommer att bli med det. Så att det är ett vågspel utan like, och att använda i stort sett hela befolkningen som försökskaniner, det jag tycker det är djupt oansvarigt. Va? Men man har ju piskat upp den här paniken. Så människor trängtar efter att få ett vaccin och tror att det löser deras problem. Jag tror inte det kommer att göra det. Sen är det så, en som jag har lyssnat väldigt mycket på och läst är en professor som heter Peter Grötzke. Peter är ju en av läkemedelsindustrins mest uttalade kritiker. Han har skrivit en rad böcker om vad som förekommer i läkemedelsindustrin. Och han har bland annat skrivit en bok om vacciner. där han går till starkt försvar för en rad av de vacciner vi historiskt har använt mot dödliga sjukdomar och farliga sjukdomar. Men när han kommer till influensa, vaccin mot influensa, så underkänner han det totalt och menar på att det som utmärker de här virusen som ligger bakom influensa, det är ju att de muterar väldigt snabbt. Så att ett vaccin ger möjligen ett skydd något år. Sen måste man ha ett nytt vaccin för viruset att ändra karaktär så pass mycket. Så att det tidigare vaccinet fungerar inte. Mm. Och när det gäller influensavirus så är vaccin en ytterst diskutabel strategi för att skydda sig. Där är det viktigare att skapa en så kallad T-cellsimmunitet, en partiell immunitet, genom att man har haft tidigare infektioner. Och där finns det ju då en rad av världens absolut ledande forskare som pekar på att en större del av populationen har säkert T-cellsimmunitet, åtminstone partiell T-cellsimmunitet mot det här coronaviruset, beroende på att man har haft förkylningar som har orsakats av andra coronavirus som liknar det här. Så att T-cellsimmuniteten, det ger en bredare immunitet, och därför passar det att satsa på T-cellsimmunitet, det passar mycket bättre om man ska bekämpa en virusinfektion än vacciner som ger en antikroppsimmunitet som bara är verksam kanske om något år. Men det är självklart, för läkemedelsindustrin är det ju här en perfekt storm, för att när det visar sig om något år att de som har blivit vaccinerade återigen kan få den här infektionen, så ska man vaccinera igen. Mm. Så att jag tror det vi kommer att se, det är att det kommer att bli som med säsongsinfluensavaccinet, att man måste ta en ny dos, minst en ny dos varje år. Va? Och säsongsinfluensavaccin har vi haft, tror jag, i 50-60 år, och vi har kvar säsongsinfluensan. Den har inte försvunnit. Coronainfluensan kommer inte försvinna, utan den kommer att mutera och finnas kvar i befolkningen, och det kommer innebära att antalet vaccindoser som måste prånglas ut varenda år kommer bara växa. Och det här är på sikt är ingen hållbar strategi, skulle jag vilja säga, utan vad man borde göra, det är att forska mycket mer på antivirala läkemedel som botar en virusinfektion på ett tidigt stadium. Och att forska mer på vilka åtgärder man ska vidta för att skapa ett bättre immunförsvar, bättre motståndskraft.
Mm. Men nu är ju alla de som jag har följt som faktiskt pratar om kost och C-vitamin och D-vitamin och vikten av allt sånt som vi kan få ganska naturligt. Ja. Alltså apropå censur och media. Mm. Hur allting bara blockas och det läggs liksom fake news.
Ja, allt som kan så att säga bromsa utkablandet av vaccinerna blir blockat idag. Mm. Jag såg ju nu senast den här unga svenska läkaren Sebastian Rushforth som skrev jag kan hålla upp den boken. Mm. Varför det mesta du vet om så där ska jag kolla. Men det är fel. Han har översatt den här boken till engelska och Amazon vägrar att sälja den. Mm. Och det finns ingenting som inte är baserat på dokumenterad vetenskap i den här boken. Det är en väldigt seriös skriven bok. Mm. Så att vi ser att ingenting får komma i vägen för att prångla ut de här vaccinerna. Och det visar ju att det är de här ekonomiska intressena som styr. Och det är ju så att västvärlden framförallt styrs idag utav de stora ekonomiska intressena, de stora globala företagen, deras hyperförmögna ägare som har skaffat sig ett enormt politiskt inflytande, och de ser ju då till att försvara sina ekonomiska intressen, och det här är en guldkant.
Och här dyker ju ordet oligark upp, och som jag gärna vill att du förklarar.
Oligark, det började ju tillämpas när man fick ett antal hyperförmögna ryssar, men oligark, det är en person som är hyperförmögen, alltså som har en förmögenhet på hundratals och kanske tusentals miljarder. Och vi har ju ett antal sådana, och i och med att vi har haft en ekonomisk tillväxt under hela efterkrigstiden som har varit unik, och den tillväxten hela tiden har i större utsträckning hamnat hos den rikaste procenten av människorna i världen, och av den procenten har den hamnat hos en hyperförmögen, en stor del hamnat hos en hyperförmögen elit, va? Det är kanske bara någon promille, men de är några hundra och de har enorma privata förmögenheter, pengar som de kan använda för att köpa alla. Och de här människorna, de samarbetar på olika sätt för att skapa gynnsammast möjliga villkor för sina globala företag. Och bland annat så har man ju insett att bland det viktigaste att göra det är att skaffa sig kontroll över opinionsbildningen. Det innebär att idag ägs så gott som alla mainstream media eller kontrolleras på något annat sätt utav den här kretsen. De kontrollerar vad som får skrivas och inte skrivas. Och där har vi ju då den här fake news-debatten, när det har dykt upp en motrörelse som ifrågasätter det medierna skriver, och säger man att det är fake news. Men man, vilka är det som finansierar de här institutionerna som publicerar granskning av fake news? Jo, det är Bill Gates och George Soros och sådana här oligarker, va? För att bevaka att deras opinionsbildning är den som styr.
Ja, och jag bara tänker så här, jag har ju ett alldeles ypperligt exempel, den här Expressen-journalisten som gjorde live från i lördags. Och jag gick lugnt bredvid honom och han kör en livesändning om hur obehagligt allting är och det är så konstig stämning. Och det var ju jättefredligt. Och det var barn på plats och det var en väldigt, väldigt fin stämning. De enda som, nu tycker jag faktiskt ändå att poliserna var hyfsat schyssta, men de enda som inte var, det var ju just poliserna.
Ja.
Som faktiskt hetsade på.
Ja. Nej, men vem äger Expressen?
Ja, så.
Det är en av de svenska oligarkfamiljerna, nämligen så. Att, och Aftonbladet ägs av Schibsted. En annan sån här förmögen familj som kontrollerar våra medier.
Ja, men allt hänger ihop. Precis som vi pratar om vaccinet. Att, och ingen får komma till tals. Alltså så här, i ett normalt samhälle så tänker jag att då borde ju både för och emot få komma till tals.
Ja, men alltså, alltså så länge alla omfattades av den nyliberala agendan med öppna gränser och fri tillgång till alla resurser för de stora företagen, fria kapitalrörelser. Så länge alla omfattades av det, vilket vi hade en period när i stort sett samtliga svenska politiska partier mer eller mindre ställde upp på den här linjen, så länge, då var allting frid och fröjd och då trodde vi att vi hade yttrandefrihet och demokrati. Men när det uppstod då en politisk rörelse som opponerade mot den här ordningen, som opponerade mot att stora företag och väldigt förmögna människor var de som bestämde politiken, det var då som vi upptäckte att vi hade inte yttrandefrihet längre. Den upphörde ju då. Och jag har ju själv drabbats av den här censuren. Jag har ju då spelat in program på SvebTV som är då en alternativ kanal. Och jag kommer ihåg speciellt ett program där jag då pratade om just coronaepidemin och citerade två av världens absolut mest prominenta forskare på området, nämligen John Ioannidis som är professor vid Stanford och anses vara number one när det gäller immunologi och sådana saker. Jag citerade honom, jag citerade Nobelpristagaren, den judiska Nobelpristagaren Michael Lewitt som också är en stor auktoritet på området. Och det programmet, det stängde YouTube av nästan direkt när Sverige blev ute. Och sen så småningom så beslutade man att helt stänga av allt från Sverige-TV. Och det var baserat på de, bland annat program där jag hade yttrat sådana här saker. Mm. Som var solklart baserade på dokumenterad vetenskap. Mm. Men den fick inte förmedlas till allmänheten. Mm. Och det är inget annat än en stenhård censur.
Mm. Men fortfarande så är det så många som jag... Alltså jag umgås ju mer med folk som, ja, som faktiskt har liksom öppnat ögonen för det här. Men fortfarande är det så många som inte förstår och tror att vi lever i ett fredligt land som är som, allt är fint och allt är bra och här hjälps vi åt och man får säga precis vad man vill.
Ja, men det är de som sitter varje kväll och tittar på SVT och som läser våra stora dagstidningar. Det som förmedlas där är ju kraftigt bias. Det är alltså styrt enormt hårt. Eller urvalet av vad man presenterar är mycket, mycket medvetet. Och det är bara att titta på SVT. Som jag sa, när det gäller sådana här demonstrationer som den i Stockholm. Mm. Vilka demonstrationer är det SVT rapporterar om i nyheterna? Jo, det är om det är demonstrationer i Ryssland mot Putin. Det får jättestort utrymme.
Mm.
Och om det däremot är demonstrationen i Europa, det har varit oerhört mycket större demonstrationer.
Berlin
och andra huvudstäder i Europa mot coronapolitiken, det uppmärksammas inte alls. Va? Så det är självklart att den världsbild, den som hämtar all sin information från de här medierna, den världsbild de får, den är fullständigt snedvriden. Va?
Ja, och det lilla som kommer fram handlar ju om att det är högerextrema med nazister.
Ja, självklart. Jo. Alltså sättet att demonisera den här oppositionen, det är att kalla alla för nazister.
Ja.
Men det börjar bli väldigt mycket nazister nu i vårt samhälle. Det blir lite löjligt det hela. Mm. Och inte bara lite löjligt, det blir oerhört löjligt.
Mm.
Det är självklart att de här människorna är inte nazister.
Nej, och nu kommer vi in på någonting annat som jag tänker. Och det har ju med den här enorma invandringen. Jag tänker så här, att vi har sett gränserna fria. Och det är ju också ett väldigt tabubelagt ämne. För nu kommer vi in på det andra som man anklagar alla för att vara. Så fort du... Alltså det här är ju också någonting som inte riktigt går att diskutera utan att rasistkortet.
Nej, du blir stigmatiserad direkt. Ja. Nej, men alltså de öppna gränserna, det är ju en del av de stora företagen och oligarkernas agenda. Att alla gränser ska bort. Då kan deras företag operera globalt utan att besväras av nationella bestämmelser och besväras av gränsbestämmelser. Och vi ska komma ihåg 2015 när vi fick den här enorma migrantvågen. Den var ju frammanad av en av de ledande oligarkerna som heter George Soros. Han har då sina miljarder i en stiftelse som heter Open Society. Och Open Society finansierade en kampanj som heter Welcome to Europe. Som gav ut en liten skrift i miljontal till människor i arabvärlden och i Afrika hur de skulle ta sig in i Europa och hur de skulle bete sig, att de skulle kasta sina identitetshandlingar och vilka stories de skulle berätta. Så det var alltså en medveten kampanj från en utav de förmögnaste människorna i världen som finansierades av honom. Och alltihopa gick ut på och går ut på att våra gränser ska bort. Det ska vara fri rörlighet. Arbetskraften ska inte kunna organisera sig i fackföreningar och skydda sina intressen. Utan det ska vara fri konkurrens. Va? Och den så kallade svenska modellen, den har ju slagit sönder bit för bit för bit.
Men den
och det märkliga är att Socialdemokraterna har sett att administrera det här. De sparkar kroppen för sina egna grupper. Och det är ju därför som en mängd av de gamla socialdemokratiska kärnväljarna har då blivit Sverigedemokrater.
Mm.
Så är det.
Mm. Ja, och det är det jag tänker så här. Att vara nyfiken på. Alltså så här, precis, varför går den här generationen över till SD? Alltså mm. så här, jag har inga åsikter om det. Utan jag bara så här, nyfiket försöker förstå.
Ja. För jo, men det är ju den gamla arbetarklassen i Sverige.
Mm.
De går över till SD. Jag har i några sammanhang, jag har en fastighet som jag anlitar då blue collar hantverkare mm. ganska ofta. Och jag kan bara konstatera att de är SD allihopa.
Mm.
Det finns inga socialdemokrater kvar där.
Mm.
Så att, och det tråkiga, så det vore ju jätteunderbart om vi kunde släppa in en massa människor och de assimilerades i samhället och blev produktiva, men det visar sig, politikerna har ju inte klarat av det. Va? Och då har det blivit ett problem istället. Va?
Mm.
Och jag menar, någonstans måste man ju inse att man förstör ett samhälle om man gör på det här sättet.
Ja, nej, men jag har ju som sagt blivit väldigt nyfiken på när jag liksom började kunna se lite samband kring saker och ting.
Ja.
Och jag frågade ju dig innan om det här Barcelona-avtalet.
Ja.
Som faktiskt inte går att hitta särskilt mycket om. Jag misstänker
det är ju ett typiskt avtal som de globalistiska ekonomiska intressena har drivit fram för att gynna de stora företagen och de förmögna människornas intressen av att fritt kunna exploatera marknader och utöva politisk påtryckning.
Mm.
Och det är inte det enda avtalet, utan man har sjösatt en rad avtal och de senaste stora handelsavtalen, alltså de är ju skrivna på ett sådant sätt så att företag som får sin, vars ekonomiska intressen kan störas av lagstiftning i våran riksdag kan i princip dra nationen inför domstol och begära skadestånd. Det är ju fullständigt hårresande.
Mm.
Jag menar, för mig är det fullständigt självklart att företagen ska underordnas den demokratiska lagstiftningen. Men så är det ju inte idag. Hela EU är ju genomsyrat av vad som är gynnsamt för de stora företagen och de stora förmögenheterna.
Mm.
Och det gäller att till varje pris begränsa nationalstaten och de nationella demokratiska parlamentens möjlighet att öva inflytande över politiken.
Mm.
Och vi hör ju dagligen när man diskuterar politik i landet hur våra politiker försvarar sig med att de kan inte göra någonting åt det, för det strider mot EU-rätten, det strider mot de bestämmelser i EU. Så vi har ju frånhänt oss vårt folkstyre.
Och precis, för våra politiker kan inte göra särskilt mycket, eller hur?
Inte längre, nej, de har frånhänt sig det. Och för att politikerna då ska vara nöjda så har ju de här stora globala organisationerna som EU och andra ett sofistikerat system där de erbjuder politiker obscena arvoden för att ställa upp i symboliska parlament som EU-parlamentet och för att de erbjuder de välavlönade tjänster när de har slutat som politiker och så vidare. Så hela systemet är genomkorrumperat.
Mm. Men
det är en legal form av korruption.
Ja, för det där är ju någonting jag alltid har funderat över. Att när du är på toppen så kan du, och det här var länge sedan, så jag tänkte att du verkar kunna komma undan med vad som helst. Och sen sitter du i styrelsen, alltså så här, du får pension i 15 år och 3 år.
Jo.
Och sen så nästa månad sitter du i en annan styrelse.
Det har blivit oerhört lönsamt att göra politisk karriär. Mm. Alltså, det är ju väldigt många som är frestande. Och jag menar, vi ser ju då, systemet är ju väldigt sofistikerat. Den som ju öppnade de svenska gränserna, det var ju Fredrik Reinfeldt.
Mm-hmm.
Och det är ju symptomatiskt att direkt året efter han hade avgått som statsminister så blev han plötsligt mångmiljonär. Va? Och han fick då ett lukrativt arvode från Bank of America. Alla, vad fan Bank of America kan ha för nytta av Fredrik Reinfeldt? Det är ju fullständigt skrattretande. Utan det var givetvis ersättning för levererade tjänster. Han hade fått instruktion vilken politik han skulle föra för att det skulle passa globalisterna. Och det blev han rikligt solagerad för. Vi har en annan, en socialdemokratisk finansminister som heter Erik Åsbrink. Som fick en välavlönad, ytterst välavlönad tjänst hos Goldman Sachs. Som är en annan stor internationell bank. Och det går att räkna av rader av det. Finansministern Borg hade något liknande arrangemang. Och vi ser hela tiden hur de gamla politikerna blir rikligt belönade. Och det innebär ju att när de är aktiva som politiker så undviker de ju nogsamt att besvära den här kretsen genom att bedriva en politik som de inte gillar. Så det här leder till en korruption utav hela det demokratiska systemet. Så folkviljan har inte särskilt stort utrymme kvar.
Nej. Men nu pratar vi EU, FN, alla de här organen som finns.
Jo, men bakom de här stora internationella överstatliga organisationerna hittar du alltid de här förmögna familjerna och de här förmögna personerna. Vi ska veta det att när FN blev till så den familj som var väldigt starkt pådrivande bakom det var familjen Rockefeller. De skänkte marken på Manhattan till FN och de var med när FN sattes i sjön. Och sen har vi då en rad så kallade FN-organ som alla indirekt styrs utav den här kretsen. Valutafonden, Världsbanken, Världshandelsorganisationen, WHO som är aktuell idag. Vars främsta finansiär är Bill Gates. Det är ju fullständigt hårresande att världens hälsoorganisation ska finansieras av en privatkapitalist. Varför? Det borde ju vara förbjudet.
Men majoriteten tror ju fortfarande att Bill Gates är en väldigt god man.
Ja visst, men Bill Gates är den farligaste personen i hela världen idag. Va? Vi ska komma ihåg att Bill Gates har gjort sitt yttersta för att totalt förstöra samhällsstrukturen i Afrika. Genom att ersätta familjejordbruk med stora jättejordbruksindustrier som använder genmodifierade grödor som vräker ut växtgifter över den afrikanska marken. Och han har ställt till ett elände utan like inom afrikansk jordbruk. Han har gjort detsamma i Indien. Ställt till ett elände utan like och slagit sönder en fungerande samhällsstruktur. Han har genomfört vaccinationskampanjer i Indien och Afrika som har skördat massor med offer. Va? Och massor med unga indiska flickor har blivit sterila de här vaccinkampanjerna. Han ägnar sig åt systematiskt åt att stödja jordbruksprojekt som förstör våra jordbruksmarker. Som förgiftar dem med växtgifter och man skulle kunna säga det som är utmärkande för Bill Gates det är att han tror att mänskliga tekniska lösningar alltid är överlägsna de lösningar som naturen tillhandahåller. Så att han gör sitt yttersta för att bekämpa det naturliga. Han vill producera kött i fabriker istället för på det naturliga sättet. Han vill producera mjölkersättning som ska ersätta modersmjölk i fabriken. Och det här håller han på med. Och jag kan rekommendera en artikel som är skriven av Robert F. Kennedy. Där han redogör för vad Bill Gates håller på med. Den borde alla läsa. För det är en mycket skrämmande läsning.
Länka till den sen då?
Ja, det kan du göra sen. Jag kan skicka länken till den. Den bör alla läsa som tror att Bill Gates är någon sorts god fe. Han är en riktigt ruggig figur skulle jag vilja säga.
Jag har en väninna som läste den. Ja. Hon hörde av sig till mig och hon är inte sig själv efter det kan jag säga.
Nej, det kan jag förstå. Och Robert F. Kennedy, han är en hedersman skulle jag vilja säga. En advokat som kämpar emot det här i USA. Och det gjorde ju hans farbror och hans pappa också. De blev bägge två mördade.
Jag fick en fråga innan det här. För det hänger ju, jag tänker så här, Bill Gates och hans agenda. Och han kommer ju från internet, dataindustrin. AI, vad artificial intelligence och vad transhumanism och...
Ja, vi ska veta det att Bill Gates kommer ur den rashygieniska rörelsen. Hans pappa var Amerikas ledande figur inom rashygien i många år. Och han har ju till och med hållit TED-föredrag där han har pratat om att man måste decimera världens befolkning. Att ta ett vaccin som promotas av honom, det tycker jag låter väldigt skrämmande, får jag säga. För att hans målsättning är just att decimera jordens befolkning till bråkdel av vad den är idag.
Ja, men det är ju hemskt.
Det har ju inte stuck under stol med, han har ju pratat om det. Det är ingen hemlighet.
Och det är intressant att även om jag ber folk titta på den här TED-talksen, så är det som att det bara flashar förbi.
Man vill inte tro att det kan vara sant. Det är ofta så med sådana här saker.
Och bara när du pratar om det här med... jag vet ju att Trump, han gick in och... den här med aborter blev ju en ganska stor sak. Ja. Och som har följt i Sverige. Och där jag liksom inser att de har fått en helt fel vinkel. Att Trump skulle vara liksom emot kvinnor som gör abort.
Ja.
Det hänger ju ihop med Bill Gates. Och för att vad jag har fått information om, och som jag tror stämmer, det är ju att man vill gärna att fostret i princip ska vara klart. Och att man ska kunna abortera ända fram nästan till födelsen.
Ja, amerikanska demokraterna är ju inne på att man ska kunna abortera ända till stort sett barnet föds. Vilket är absurt.
Man har ju också nytta av de här bebisarnas organ, om jag har förstått det rätt.
Ja, jag har lätt om det också. Jag kan inte så mycket om det. Så det...
Okay.
Men visst är det så att abortfrågan hänger med här, va? Och den drivs stenhårt av de här kretsarna.
Och det, för det måste ju ändå leda till att man, alltså, lite frågetecken. Jag menar, fram till vecka 18, jag förstår.
Ja.
Absolut, och kvinnan har rätt till sin egen kropp.
Absolut.
Men nu pratar vi ju faktiskt alltså så här.
Ja, det är levande
barn. Levande barn.
Ja, ja, ja.
Och hur man har vridit det här till att handla om någonting annat. Liksom att kvinnor inte ska vara fria. Och...
Ja, men självklart. Allting vrids till så att det passar en bestämd agenda.
Ja, ja, nej, men det är som, ja, det här är ju någonting jag verkligen tänkt att jag vill fråga dig om. Nedmonteringen av Sverige och svenska jordbruket och allt det.
Ja.
När tänker du att det här började?
Ja, det har ju gått stegvis, men det har också att göra med globaliseringen. Att vi ska öppna gränserna, det ska vara fritt varuutbyte över gränserna. Jag anser att livsmedelsförsörjningen... Vi får inte ha ett samhälle som är beroende av att importera livsmedel. Om vi skulle få en stor geologisk katastrof som skapar missväxt över hela världen, så har vi ju haft historiskt. Va? Så ska vi inte inbilla oss att vi kommer att kunna köpa livsmedel från andra länder, annat än de som är absolut rikast kommer kanske ha råd med det. Men vi kommer inte kunna, utan vi kommer ju få... en enorm nöd i Sverige i och med att vi inte längre är självförsörjande. Och jag menar att man måste se till att ha lagar på plats som gör att man är självförsörjande på livsmedel. Men vi har ju frånsagt oss den möjligheten i och med att vi har accepterat globalisternas frihandelsregler även på det här området. Va? Som gör att vi får helt enkelt inte för EU införa sådana bestämmelser som gör att vi blir självförsörjande. Och vi har ju varit fria från sådana här globala missväxtkatastrofer, men det är ju inte så att de är väldigt ovanliga. Vi hade sådana katastrofer i början på 1800-talet, och får vi det i dagens värld med över 7 miljarder människor, så kommer det få fruktansvärda konsekvenser.
Mm.
Och det kan till exempel vara ett väldigt stort vulkanutbrott som under några år skärmar av solstrålning så att man får i stort sett vinterklimat året runt och får missväxt över hela världen. Och vi kommer ju på nordliga breddgrader kommer vi få den värsta missväxten, så att hela vårt jordbruk kommer att avstanna. Och därför har jag ju pläderat för att man skulle gå tillbaka till det vi hade på 40-talet under andra världskriget. Då hade vi ju livsmedelsreserver upplagda för ett års förbrukning i befolkningen. Låt vara att det inte var några delikatesser, men det var alltså livsmedel som skulle kunna hålla oss levande ett år om vi blev avstängda från matleverans eller om det blev missväxt. Men idag så har vi ingenting av det, va? Utan de livsmedelsreserver vi har, de finns i långtradare på våra vägar. Mm. Och de tar slut efter 2-3 veckor.
Mm.
Och sen blir det hungersnöd, va? Om en sån här katastrof skulle inträffa. Mm. Och som jag sa, sådana här katastrofer har historiskt inträffat var 100, var 200 år. Och nu är det snart 200 år sedan.
Mm.
Så vi ska inte bli dugg förvånade om vi råkar ut för det, va? Men vi har ingen som helst beredskap för. Och våra politiker vill inte ta i frågan överhuvudtaget.
Mm.
Så är det.
Mm. Men jag vet ju att många faktiskt har, långt ifrån alla, men jag vet att det finns en stor rörelse med människor som faktiskt har börjat bunkra upp mat och som har vatten och som har sett till att ta ut kontanter. Och,
Jo, det kan nog vara klokt att ha skaffa sig en beredskap. Men som privatperson är det inte så mycket man kan göra. Det, tyvärr.
Nej.
Folk kan ju ha sina frysar fulla, men går sedan strömmen va, så är det kört. Så att, förr i världen hade man ju enklare sätt att förvara livsmedel. Man torkade det och sådär.
Mm.
Konserverade det. Och då kunde det hålla sig utan. Idag har vi i stort sett bara djupfrysen som är elberoende.
Mm. Mm. Ja, det är så många saker. Men just den här svenska jordbruket och nedmontering. Den här, hette den Hem till byn, den här serien?
Det var någon serie som hette det, ja. Nej, alltså jag tycker det sätt på vilket vi har behandlat våra jordbrukare är fruktansvärt.
Mm.
Vi måste återupprätta ett svenskt jordbruk och svensk produktion. Och vi måste, som konsumenter kan vi ju påverka det här. Alltså jag tillhör de som, jag köper bara riktig mat. Jag köper ingen industrimat överhuvudtaget. Va? Jag har i min bok när jag skrev om det här med metabol hälsa, så har jag skrivit det att köp aldrig mat som kräver en innehållsförteckning.
Nej.
Det är en god tumregel. Köp aldrig sån mat. Utan köp riktiga matprodukter och köp svenska produkter som är producerade i närområdet.
Mm.
Jag köper kött ifrån en bonde som föder upp gräsbeteskossor. Och som inte har massa kraftfoder och annat skit i sig. Utan som är, och det är givetvis det är mycket dyrare. Men grejen är den att det är näringsrikare också. Så att om man mäter priset per näringsenhet man får i sig, så är det inte dyrare än det här industriköttet. Utan, och det är likadant med grönsaker. Va? Människor inbillas att man ska äta massa med grönsaker för de innehåller så mycket näringsämnen och vitaminer. Ja, de gjorde det för 100 år sedan. Ja. Men dagens massproducerade grönsaker, de är uppdrivna på ett sådant sätt så att flera av dem har tappat 90% av sina vitaminer.
Mm.
Och de är i stort sett bara cellulosa och vatten och färgämnen och lite socker.
Mm.
Så att det som en gång var nyttig föda är inte det längre om man köper den här massproducerade födan. Utan jag säger till folk, köp det ekologiska. Det kan vara dubbelt dyrt, men ni får ändå i er mer näringsämnen och vitaminer än ni får av industrigrönsakerna.
Mm.
Och det här måste vi lära varandra att göra. Och börjar vi handla på det sättet, va?
Mm.
Så kommer vi att påverka det. Då kommer vi att förändra strukturer. För då kommer det att löna sig att producera sådana produkter.
Mm.
Och då säger folk att det blir mycket dyrare. Men jag säger, vi äter ju ändå för mycket, va? Mm. Om jag köper en bit kött som är gräsbeteskött så får jag betala mer för det. Men då kan jag äta lite mindre. Och det mår jag bara bra.
Mm.
Så är det.
Mm. Ja. Så nu har vi kört ungefär 45 minuter. Men jag bara tänkte, om vi ska, för att sprida lite hopp.
Ja.
Så, det är ju också viktigt.
Ja.
Så vad, det är ju någonting hoppingivande med att du sitter här och att du faktiskt låter intervjuas, så du är jättemodig.
Jag är ju gammal pensionär, så vi ska inte prata så mycket om mod. Jag har ju min karriär bakom mig. Jag tycker väldigt synd om människor i din ålder som lever i ett samhälle där man inte vågar säga vad man innerst inne tycker av rädsla för att förlora sitt jobb eller sin utkomst.
Mm.
Vilket är en reell fara idag.
Mm.
Man kan bli sparkad ur facket, såg vi ju nyligen, om man har fel åsikter. Så att för oss som är gamla och har lämnat yrkeslivet, den roll vi kan fylla, det är ju då i så fall att vara whistleblowers och varna för den här utvecklingen. Vi har inte så mycket att förlora längre och vårt liv tar snart slut. Men jag kan väl säga det att om man ska ge lite hopp. Jag tog initiativ för drygt 3 år sedan till att bilda en förening som hette Riksföreningen för metabol hälsa.
Mm.
Och idén med den, det är ju, jag konstaterar att hela det faktum att vi blir bara sjukare och sjukare av den mat vi äter och de mediciner vi får. Det gör att, och det drivs ju då av de här stora företagskonglomeraten och företagsintressena. Och det har lett mig till att det finns egentligen bara en väg att lösa det här. Och det är att vi tar ansvar själva för vår hälsa. Och därför bildade jag den där föreningen. Och orsaken till att jag kom att intressera mig för det var att jag själv drabbades av en cancersjukdom i början på 90-talet som var väldigt besvärlig. Men jag har ju överlevt den, men jag har massor av handikapp efter den. Och då började jag intressera mig för det här området. Jag bland annat så gick jag in i cancerfondens styrelse. Jag var vice ordförande i cancerfonden och jag satt där i 9 år. Jag satt också i cancerfondens forskningsnämnd och då började jag studera den medicinska vetenskapen. Och man kan säga respekten för de här vitrockade professorerna, den gick från en värdig respekt till någonting helt annat.
Mm.
Att konstatera vad korrumperad hela den medicinska forskningen. Och efter det så har jag börjat intressera mig då för det medicinska området. Och jag har läst 10 000-tals medicinska artiklar.
Mm.
Och jag skrev en bok då för 3 år sedan som heter Den metabola pandemin, som handlar om de här sjukdomarna.
Mm.
Och hela syftet med det är ju att lära mina medmänniskor att ni måste ta hand om er hälsa själva. Ni måste sköta det här själva, därför att ni kan inte förvänta er att samhället kommer att göra det. För hela samhället är styrt av de här intressena.
Mm.
Och jag menar att vi kan göra det, va? Och vi har ju en hälsorörelse idag som spirar, även om den delvis är väldigt vildvuxen, vill jag säga. Det finns ju bokstollar där, va? Och det utnyttjas ju emot den väldigt mycket. Men det finns också en rad väldigt kloka personer som har hjälpt sina medmänniskor till ett hälsosammare liv.
Mm.
Och där, jag skulle vilja nämna en av dem. Det är en läkare i Sundsvall som heter Annika Dahlqvist. Hon har du hört talas om?
Ja, jag har inte med henne.
Jag ska säga att det, av alla svenska läkare så är hon den som har gjort mest för svenska folkets hälsa. Med bred marginal.
Mm.
Därför att hon bröt, så att säga, konvenansen och började titta på det här med sina patienters ohälsa. Mm. I ett helt annat perspektiv. Och hon har uträttat underverk.
Mm.
Jag känner henne väl. Hon är en fantastisk kvinna. Va? Och det medicinska etablissemanget har gjort en rad försök att beröva henne hennes läkarlegitimation. Mm. Och nu senast när de hoppade på henne så var hon så trött på det så hon kastade in den där legitimationen frivilligt. För hon är ändå pensionär. Mm. Så illa är det. Men hon har gjort underverk. Och jag menar att människor måste ta hand om sig själva. Vi måste lära oss att göra det. Och börjar vi göra det genom att välja rätt mat och leva på ett sunt sätt så kommer vi att påverka den här marknaden.
Mm.
Och då kommer samhället att bli bättre, det skulle jag vilja säga.
Mm. Ja, så när jag lyssnar på det så är det kunskap. Ja. Alltså, så vi behöver alla skaffa oss mer kunskap för att kunna faktiskt göra val.
Ja.
För valmöjligheterna är inte så stora om jag inte besitter personlig kunskap.
Nej, precis.
Så om jag lyssnar för mycket på media som talar om för mig hur jag borde tänka.
Ja.
Ja.
Mm.
Så det var ju väldigt bra tycker jag.
Ja,
bra sammanfattat att det personliga, som på ett personligt plan.
Precis. Och jag kan ju säga, jag har ju själv under hand som jag började studera medicin så insåg jag att jag levde totalt fel. Och jag var då ett offer för läkemedelsindustrins alla medicinska preparat. På 90-talet så stod jag på 9 olika receptbelagda mediciner. Mm. Idag tar jag ingen.
Nej.
Därför att jag har ändrat min livsstil, jag har ändrat vad jag äter och hur jag lever och har inte de där problemen längre som behöver de där medicinerna. Och det kan alla människor göra faktiskt. Mm. Och vi mår mycket bättre.
Mm. Ja, nej men tusen tack Lars.
Ja, ingen orsak. Ingen orsak.
Ja, men, ja, nej men det betyder jättemycket och jag är så glad att du faktiskt, ja, att vi fick till det här och att du fortsätter också liksom och finnas och verka där ute och informerar oss.
Ja, jag har nu håller jag på att lägga sista handen vid en ny bok där jag behandlar de här metabola sjukdomarna perspektivet av coronan. För avslutningsordet då, coronan vore överhuvudtaget ingenting om inte människor var metabolt sjuka. Om vi inte hade alla de här ämnesomsättningssjukdomarna som tar 40 miljoner liv varje år, då skulle ytterst få bli allvarligt sjuka av coronaviruset. För det är de som har de här sjukdomarna som blir allvarligt sjuka och som stryker med.
Mm.
Så att det hänger ihop i högsta grad.
Mm.
Och nu kommer jag med en bok där jag pekar på de här sambanden.
Mm.
Den kommer väl ut om några månader.
Ja, men vad bra. Då ska vi länka till det sen också då.
Ja, det får du göra. Ja.
Ja.
Jag skickar länken till Kennedys artikel till dig.
Gör det.
Och
sätter vi punkt för det här samtalet.
Ja, så. Tack ska du ha. Kul att träffas och du är alltid välkommen tillbaka. Det vet du. Ja, jättebra. Tack.